Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Cancer är ett osexigt ord. Och kanske hoppar du över hela det här avsnittet av den här obehagskänslan som väcks när du ser det skrivet i avsnittstiteln. Det är okej. You do you. Men den dag som cancer angår dig på ett annat sätt än det gör nu, så finns avsnittet här att lyssna på. Cancer påverkar det mesta i den drabbades liv och i de anhörigas, inklusive sexlusten, kroppen och känslan av att vara levande. Både under sjukdomsperioden och i decennier efteråt för många, kanske hela livet. Du lyssnar på Sex på riktigt med mig, Marika Smith, som är sexinspiratör. Här coachar jag i varje avsnitt kring någonting som rör sex, från det allra minsta till det oändligt stora. Idag så träffar jag Karin som fick aggressiv bröstcancer för 10 år sedan och idag är frisk, men som fortfarande jobbar på att hitta den sexlust som hennes enbröstade kropp är kapabel till. Det var tänkt som ett samtal om att äga sin kropp och lust i tider av sjukdom, men det utvecklas till någonting helt klart större än så. Hej Karin!
Hej Marika!
Välkommen!
Tack!
Det här blir ett lite annorlunda samtal, för du är inte här för att bli coachad utan prata med mig.
Eller det vet man ju inte, jag kan inte bli lite coachad.
Vi får se vart det drar iväg, men du är inte en vanlig gäst kan man säga. Nej. I podden, utan du är ju här för att prata om cancer och sex och bröst och kvinnlighet och att äga sin berättelse.
Olust och lust och...
Och massa annat, ja. Vad fick dig att känna att jag vill vara med i Sex på riktigt?
Dels så tycker jag att det är jättebra det jobb du gör. Men sen så kände jag också att under alla cancerbehandlingar så har inte jag fått frågan eller någon har ens varit intresserad av att prata om olust. Sexuell olust. Och ändå är det en sån kroppslig liksom behandling. Och jag tänker så här, jag har ju alltså genomgått bröstcancer.
Ja, vill du dra det lite snabbt?
Sommaren 2012 så drabbades jag av inflammatorisk och hormonell bröstcancer. Mm. Och det var liksom tunga artilleriet, så att det var cellgifter direkt. Mm. Och när jag hade gjort 6 cellgiftsbehandlingar så opererades hela höger bröst bort. Mm. Och 17 lymfnoder i armhålan. Och jag fick inte göra rekonstruktion direkt eftersom att jag hade en sån aggressiv cancerform. Och sen efter, alltså får man liksom vila 3 veckor emellan alla så här lite tuffare behandlingar. Så fick jag vila lite och då hade jag samtidigt ett bröst som, alltså jag hade ju inget bröst, men jag hade ju, det är ju ett stort ärr så det vätskade sig hela tiden. Det fylldes på med vätska, vilket ju också är en så absurd känsla. Mm. Att man måste gå och tömma sitt bröst på vätska. Och sen var det 5 veckors strålning varje dag. Och det här var under julen, så det var så här strålande jul, det var lite konstigt. Sen fortsatte jag med och skulle ta, egentligen har tagit 17 herceptinbehandlingar som är en så här typ målsökande cancerbehandling. Också intravenöst. Men jag klarade bara 11 för att jag fick hjärtsvikt. Och sen efter det kom ju massa olika, det var liksom bara en i raden av biverkningar. Men det var vad som hände. Och det som jag liksom, och det är såklart att när man håller på, först i början så kanske man har mycket sex precis innan. För att man är liksom, ja men det är vi och man är, det är liksom rädslan gör lite också att man vill vara väldigt,
man blir
nära.
Levande.
Sen försvinner ju det för att man blir bara så här, jag ska överleva. Det, alltså det går förbi. Så att man kanske inte riktigt tänker på sex så himla mycket just då. Men det tar sin tid att komma tillbaka efter liksom cancerbehandlingar. För att dels har ju kroppen förändrats. Och det egentligen kanske inte handlar så, eller det är klart att det handlar jättemycket om att man har förlorat ett bröst och blivit av med det. Och det är en sorg. Men det är också, den, jag har sagt det förut och att jag tycker att den absolut svåraste resan, det har varit att få min kropp privat igen efter att ha varit i vårdens händer.
Ja.
Och då, för jag kan känna att jag har haft en helt okej känsla för min kropp. Men när man är i vårdens händer så är det, du vet, du måste klä av dig inför folk du inte känner. Du måste visa din skeva kropp liksom, fastän du kanske inte själv och hunnit acceptera den.
Just det.
Och sen känner du hur folk tar i dig. Och du kan känna om folk är stressade. Eller om de tycker att man skåpar sig. Finns det tid för mig och vad jag här? Och så här. Jag har liksom varit med om, jag låg på en brits. Jag hade nyligen opererat bort mitt bröst. Och en läkare ska kolla någonting. Jag kommer, det var någon typ av undersökning. En annan läkare kommer in i rummet. Låter dörren vara öppen så att alla som går i korridoren kan liksom se mig. Och jag bara, jag ligger här naken. Så här. Och grejen är att man måste vara så himla stark och liksom gränsa sig. Fast man igen, förstår du, man blir också, det som händer är att man blir liksom så här iskall. Man bara tar av sig, nästan som att man inte har någon känsla för att ta av sig. Det är det som är så. Och det är den man behöver hjälp med att hitta tillbaka till. Och det är det jag tänker så här, hade jag haft liksom, alla kvinnor har ju lite någon sorts, vi har så himla, alltså vi har såna glasögon på oss som bara studerar oss, värderar oss och liksom så här. Så att man har liksom ett litet sånt där, inte så snällt öga på sig själv, även redan. Om man är, känner att man är okej. Liksom. Så den blir ju inte bättre av det där. Att man liksom tappar någon sorts respekt också för sig själv. För man vet inte, man blir ju inte behandlad med respekt. Därför ska jag så. Och bara hitta tillbaka till det är också en sån, det är liksom den längsta resan. Och det får man absolut ingen hjälp med. Så det är mycket sådana här saker som jag har liksom, ja, men tänkt på att man inte pratar om när det kommer till. Och det är så många som genomgår någon typ av, det är inte bara bröstcancer, det är ju liksom också underlivscancer. Och, alltså,
egentligen alla sjukdomar och smärtproblematik.
Alla sjukdomar. Ja,
allt som gör kroppen defekt eller vad man ska säga.
Ja, precis. Och man måste återerövra någonting som är nytt också.
Ja.
Det tog mig 3 månader innan jag visade mitt ärr för min man. Och då visste jag att han skulle liksom göra alla rätt. Det var ju inte det. Utan det var mera, alltså jag måste själv så här, vad är det som har hänt? Jag måste känna, jag måste liksom, ja men ta hand om det innan man. Och det tar ju jättelång tid innan man liksom accepterar, eller vad man ska säga, sig själv. Och vant in sig vid det.
Mm.
Det är inte helt självklart för mig att liksom gå på ett badhus. Jag tycker jag för sig inte om badhus. Men alltså, ja, men du fattar det. Så här, ja, men, ja, vi ska bada på landet. Aha, vilka är det som ska bada på landet? Mm. Bada bastu liksom. Mm. Så. Vill, kom, alltså, för man vill inte så här. Det är också hur folk tittar på en. För man, kan, man lär ju sig hur tittar någon på mig här nu. Tycker man synd om mig för att jag...
Alltså, ja, just det. De tror att de vet någonting om dig.
De tror att de vet någonting. Eller
och
de
det gör
har,
det sårbart. Ja. Ja. Mm. Så är det att vara tjock också kan jag säga. Folk tror att de vet någonting om mig. Ja. Och många andra saker också. Mm. Vad var det som hände där efter 3 månader som gjorde att nu...
Ja, men då var det väl tid. Men då hade jag också... jag hade gått igenom den här strålningen. Och när man går igenom strålning efter ett ärr. Jag har liksom svårt för ärr innan de har läkt. Och det här var ju liksom... Och så, alltså att det vätskade sig bröstet. Det var så många så här jobbiga grejer. Mm. Och sen att det blir så rött när man strålar. Ja. Så att det är liksom känsligt. Så att det inte bara... Ja, men det är så mycket där. Men jag var ju 3 veckor på sånt här cancerrehab på Vidarkliniken. Och då började jag hitta. För de var så, de hade så fina behandlingar som var så taktila. Liksom. Även om de inte liksom, är på smäkten mitt R eller så. Så var det i närheten. Jag liksom, de liksom bäddade in mig hela tiden i olika varma filtar och värmegrejer. Så att det blev något så här... Ja, då började jag fatta så här, det är taktilt, det är något hur man tar i sig själv, hur man blir tag. Alltså det är en jättestor del av att komma tillbaka efter sådana behandlingar.
Just det, för då var det någon som, när någon tar på dig då på ett snällt sätt eller på ett icke-vårdande sätt eller liksom inte. Ja, som inte är vårdgivande, om man säger så.
Nej, men det är någon sorts omsorg.
Ja,
också.
Precis. Ja. Då blir ju du ett subjekt igen.
Nej, jag blev en bebis. Det var så roligt. Jag var fint. En bebis.
Ja. Och då är ju kroppen perfekt. Den är ju aldrig så perfekt som när man är nyfödd.
Nej, och man har jättebra självförtroende.
Ja, men exakt. Om man är centrum av universum och så vidare. Och framförallt så upplever man ju allting inifrån. En bebis har ju ingen aning om hur folk tittar på den utifrån.
Nej.
Utan den är ju bara sig själv inifrån. Och det tänker jag. Det här känner jag igen från folk som har varit med om trauma och så vidare. Att när man får rätt sorts beröring så börjar man uppleva hur kroppen känns inifrån istället för hur den ser ut utifrån. Eller i det här fallet hur sjuk den bedöms vara utifrån.
Exakt, exakt.
Ja. Det låter ju jätteläkande.
Mm.
Och jag tänker även det här när du visar ditt ärr för din man, att bli bevittnad.
Ja men han gjorde ju sen alla rätt. Mm. Och sen har ju vi haft en resa och det handlar ju liksom inte om honom utan det handlar om mig jättemycket.
Ja.
Eller vår relation kanske då. Men väldigt mycket min egen acceptans till. Och det tar tid. Det tar faktiskt tid.
Såklart.
Ja. Och sen också att det här med, nu skulle jag ju ha tagit något som heter antihormoner. Som att jag hade hormonell cancer.
Ja.
Så att de flesta som liksom genomgår hormonell cancer får ta det. Och man vet ju inte vem det är som blir hjälpt av det.
Mm.
Jag valde att inte ta det.
Mm.
För det fanns två då, det här är ju 10 år sedan. Fanns det två olika varianter på det här antihormoner. Antingen var det ena antihormonet kunde man då få. Jag läser ju alltid biverkningar.
Ja.
Så. Och har man fått mycket biverkningar så vill man ju inte heller ha fler.
Nej.
Det är därför. Och jag skulle äta dem i 5 år tyckte de. Och då den ena biverkningen var då blodpropp och ingen sexlust.
Mm.
Och lite andra saker också då. Eller andra var artros och ingen sexlust.
Wow.
Så att det är liksom. Och det är därför jag också tycker det är så konstigt att man inte pratar om...
Ja.
Bortfallet av sexuell olust. För man får ju det när man har gått igenom ett trauma ofta.
Mm.
Och av då medicineringen.
Mm.
Men nu tog jag inte så att, för att jag ville liksom ha. För, ja, du vet ju, sexuell lust är ju liksom inte bara penetration.
Nej,
liksom,
nej.
Så. Det är ju också liksom lusten.
Ja.
Det är det här att vilja ta stora tuggor av livet och bara.
Ja. Kasta sig i
vattnet. Kasta sig ju inte bara så här, ja men dansa stort och så. Och jag kände att jag vill inte, nej nu har jag överlevt det här, nu vill jag fan inte, det ska de inte få ta bort liksom. Och det gick, har ju gått bra uppenbart. Mm. Och det får jag ju också jättemycket liksom mail från kvinnor som säger, som är, jag står inte ut, nu har jag ätit de här antihormonerna ibland är det upp till 10 år vet du. Jag har ingen lust, jag har liksom tappat sådär. Och så får de ingen hjälp med, alltså var är kvinnligt Viagra, var är liksom alla, varför pratar man inte ens om det? Mm. Medan män som får prostatacancer, de kan vara liksom 85 år och bara, hur har du med din sexuella lust? För sexuell lust är detsamma som manlighet. Mm. När vi kommer till kvinnlighet och sexuell lust, ja men då är det tuttar och liksom, alltså det är ju det också, men det är inte... Vi ska inte fokusera på sexuell lust, utan vi ska fokusera på hur vi ser ut liksom. Mer då.
Ja, nej, men det är jättekonstigt. Och framförallt upplever jag, efter vi har hört då, jag har inte den här erfarenheten själv, men att har man passerat fertil ålder, då finns det ingen anledning för kvinnor att ha sexuell lust, ungefär.
Jag har ju det. Ja. Man chockas oftast in i klimakteriet.
Ja, okej.
Okay. Ja, så att jag kände så här, jag avverkade liksom 10 år på de där 3 månaderna med cellgifterna. Så att jag hade min sista mens, ja men då var jag 48 år och det är lite tidigt kanske. Eller ja, en del får ju...
Ja, det är olika,
men,
ja.
Men jag hade nog inte kommit in så tidigt om jag inte hade varit med om det jag var med om. Så jag hade min sista mens i augusti 2012. Sen har jag liksom inte haft den.
Mm.
Så att det är liksom absolut. Jag är avsaknad av allt. Av progesteron och östrogen. Och liksom.
Mm.
Men ja. Och det är liksom. Och, ja, tänk att inte någon enda har pratat om det. Det är liksom helt absurt.
När du valde bort det här nu då. Den här antihormon. Är det större risk på något sätt då? Att det skulle komma tillbaka? Eller varför... Vad är nackdelen med det då? Eller varför tar man det där då?
De säger det.
Ja.
Men det, vad vet vi?
Nej.
Vi vet ju att många får tillbaka trots att de äter det.
Ja.
Så att det, man, jag vet inte. Jag är lite så här... Ja, det kanske är kontroversiellt med att det här mixar. Varför ska man ta bort... alltså, den är hormonell.
Mm.
Men det finns ju olika typer av östrogen som jag har förstått det.
Mm.
Det finns ju det här östrogen som inte är så bra som då vi får via miljögifter och sånt.
Ja.
Förmodligen var det väl kanske det som då hade kickat igång i mig. Ja.
Mm.
Men sen har vi ju det östrogen som ju då är bra att ha. Och då tänker jag så här, när jag ändå liksom har kommit in i klimakteriet, jag har inte haft någon mens. Alltså min östrogenproduktion är ju inte var enorm liksom. Att jag räknade ut på något att ja, men det här kan inte vara liksom, det hade kanske varit annorlunda om jag hade varit 30 eller något så.
Ja.
Så jag kan inte svara på det, och det är liksom inte heller ett råd som jag ger. Så jag har aldrig sett till någon att sluta ta dina tabletter. Men, och det är inte det liksom jag menar. Jag valde det, och det var ett jättesvårt val att göra. Jag hade lite ångest. Mm. Men nu är det 10 år och jag lever fortfarande. Ja. Så att jag tänker att ja, men för mig var det rätt. Mm. Och det vet vi ju inte. Jag kommer inte få cancer, ta i trä. Jag tycker fortfarande att det är konstigt att så många får en medicin som man ska ta under så lång tid, men inte en medicin som hjälper till med att få tillbaka den där lusten.
Mm.
Man måste hitta någon typ av medicinering som inte tar bort lust.
Mm.
Det är livslust.
Ja. Dels det. Och det kan inte jag svara på om det går. Eller det, är så här, det är ju lätt att önska sig. Man kanske, men däremot så kan man ju jobba mer med att främja de aspekter av lust som inte har med hormoner att göra. För det är ju faktiskt inte hela det grejen.
Det är där uppe i huvudet då. Lite.
Ja, och när man lär sig som jag jobbar med. Jag jobbar ju inte med hormoner. Jag skriver inte ut någonting. Jag rekommenderar ingenting kring det. Utan jag har ingen kompetens kring det överhuvudtaget. Däremot kan jag jobba med alla andra aspekter av lust. Och ta bort alla bromsar som ligger på, framförallt i det här fallet, kvinnors lust. Och då kan det hända att man får tillbaka sexlusten ändå. Bara för att man känner sig så fri och härlig. Och
liksom, det vill man ju gå till.
Ja.
Det be med coaching.
Ja. Nej, men till exempel att kontexten är mycket viktigare för om man känner lust eller inte än en det tekniska, alltså hur man stimulerar kroppen eller var i cykeln man är. Det är klart att man får hjälp med det. Alltså nu pratar jag vanliga hormoner då inom citationstecken. Eller hur hormonellt påverkat man är. Man kan väga upp jättemycket av det som man inte kan göra något åt med att se till att ha det sexliv som man har. Känna sig trygg kring sex. Mm. Och det är ju det som du inte har fått då och som vården hade kunnat bistå med.
Mm.
Vi kan inte kanske göra något åt att det är så här under den här perioden man tar de här tabletterna eller under själva behandlingsperioden. Men vi kan prata om lust jättemycket. Påminna dig om att sex finns på massa härliga sätt som passar dig. Prata om hur sex fungerar, hur lust fungerar i hjärnan. Att den är din, att den bor kvar i dig fast den är i dvala just nu. när kroppen inte kan prioritera det för att den läker.
Mm.
Och så vidare och så vidare. Få kunskap om att sex, att lusten också kanske kommer vara annorlunda efteråt.
Mm.
Du kanske kommer tända på helt nya saker. Det här gäller ju även folk som bara är gravida eller påverkas hormonellt på andra sätt.
Mm.
Eller passerar klimakteriet också såklart. På vanligt sätt. Liksom.
Och det är ju också så här, jag får också jättemycket meddelande från kvinnor som har lymfödem både i ben och i armar. Så här, någon som på ett halvår hade haft 9 stycken rosfeber.
Mm.
Alltså då får man ju liksom jättehög feber, det svullnar upp och man, ofta läggs man in.
Ja.
Så det, och då när man får såna där saker då tappar man också lusten. För att det,
ja men såklart, när kroppen bara är ett problem och en källa till dödsångest.
Exakt.
Händer det här mig så kanske jag dör, fast jag har överlevt själva cancer.
Ja.
Ja.
Men det som jag då tycker är så att det är fine att alla pengarna går inte bara till bröstcancer, men man använder kvinnor som galjonsfigurer, som någon sorts här, eller galjonsfigurer kanske man ska säga, men så här, någon typ av så här, alltså att vi ska liksom klä av oss, vi ska visa att vi antingen är vi platta då, plattbröstade eller enbröstade, vi ska gärna gråta i tv för vår liksom det att vi har haft berövade cancer, vår, vi har berövade vår så kallade kvinnlighet och så, och man vet, och de är så krassa på de här fonderna, så de vet, det drar pengar.
Det funkar.
Det är det som får folk att öppna plånboken.
Ja.
Men så tänker man så mycket av de här pengarna går till bröst eller till prostatacancer och sånt deras. Men har du sett en man få stå liksom med kalsongerna nere, gråtandes över att han fått genomgå prostata? Mm. Alltså, nu menar jag inte att jag tycker att det ska vara så.
Nej, men det jag säger någonting. Att
det säger någonting om vad vi liksom värderar och vad man... Som jag tycker är väldigt obehagligt.
Ja, och det påverkar ju också lusten, tänker jag. Det är så att det här är en estetisk cancer, om man ska säga. Ja. För att det är kvinnor, det är rosa, det är liksom... För att vi gillar bröst.
Ja.
Och det är ju knappt i sig att man ska liksom... Ja, välja vilka kroppsdelar som är ädlare på något sätt.
Ja.
Och är de då sexualiserade bröst? Det tror jag inte... Jag har inte sett någon annons där någon står i raffset och ett bröst så ofta. Utan det är ju mer det här moderliga liksom.
Men jag fick ett sånt där raffsetserbjudande.
Ja, okej.
Men då sa jag så här, vet ni om att jag är enbröstad? Nej, men då är det nog inte, kan man nog inte vara med.
Nej, okej.
Okay. Alltså jag har fått så många konstiga erbjudanden som är liksom, jag fascineras över det faktiskt. För att jag är ju inte så dum så att jag fattar ju att alltså, ibland gör jag saker och det är inte långt ifrån att jag kanske skulle kunna liksom visa upp. Men det måste vara i rätt kontext.
Ja,
liksom.
Ja.
Och det måste vara min historia som jag berättar.
Precis, för annars blir det ju samma story igen. Din kropp blir...
Ja. En ledsen tjej som har förlorat sin kvinnlighet.
Ja.
Och det här vill inte du vara med om, så skänk lite pengar.
Ja, precis. Ja, och då blir det ju återigen också det här att kvinnor ska, nu kommer vi bort från det här sexuella, att kvinnor ska ge. Till och med när vi är sjuka så ska du släppa in vilken läkare som helst så han ska få lära sig hur det här rätt ska tömmas eller vad det nu var.
Mm.
Att man förväntas vara i vetenskapens tjänst och nu ska du då vara i välgörenhetens tjänst då för att få in pengar till det här. För att det händer dig. Och det kan ju vara meningsfullt för någon, men som du säger, bara om man får äga sin berättelse själv.
Mm.
Och det är därför också du här, tänker jag. För att få säga vad du vill.
Nej, men sen så blev jag... Alltså, och man ser ju det här. Och man ser det så tydligt liksom, mm. i tidningar. Och så här. Det är kanske en lätt förändring på gång.
Mm.
Men jag blev så glad i söndags när jag såg ett avsnitt av Tunna blå linjen på SVT. Mm. Där polischefen, som spelas av Sanna Ekman, är lesbisk och har... Alltså sex på en offentlig toalett.
Uh-huh.
Med sitt R, och man får se det.
Jaha.
Och hon är bara så här, det är liksom så här, det är lite, de visar ju inte så mycket, men lite. Så att man ska fatta så här, fy fan. Alltså det är första gången man ser liksom en kåt, enbröstad tjej ha sex. Och hon, hennes karaktär är också så här, jag tar en bulle till. Och lite alltså.
Gud vad fint.
Jätte. Och väldigt så här, jag bara, tack SVT, tack manusförfattarna. Tack för att ni skriver in en.
Men har hon ett R på riktigt, eller hade de lagt till det?
Det vet inte jag. Nej. Det vet inte jag, kan inte svara på. Nej. Men det är bara, alltså man såg den liksom. Och då kände jag så att det är liksom inte ett absolut, man är ett offer för man har varit med om någonting. Men man är inte ett offer. Man är liksom så här, och det känns
det här,
så här
hände mig.
Det här hände mig. Och då blir det liksom så här, då blir ju det en förebild för mig, för jag kan, jag vill inte se en till som, ja men, eller jag, klart jag kan se hur många som helst, men jag vill se fler av det här som är liksom
kåta.
Och också så här, och få och se ut så, det blir ju en förebild, det blir som så här, tack för att ni liksom ger oss en förebild som kan vara på ett annat sätt än att lite gråtande och man har förlorat allt.
Ja. Risken är ju när man ska sexualisera folk som varit med om saker, eller vad man ska säga, att särskilt när det är kvinnor, att man blir, att känslan blir, ja men du ska bli knullbar igen. Nu var jag inne på det här med fertilitet. Du ska kunna föda barn. Då är det viktigt att du har, står ut med att ha sex. Annars är det mer att du ska liksom vara kåt, glad och tacksam igen.
Mm.
Så man skulle ju också önska, och nu var det säkert så i den här scenen, eftersom det var med, hon var med en annan tjej och så vidare. Att man också är tillåtet att hitta lust igen på ett nytt sätt, på nya villkor. Och det brukar jag också prata om med kvinnor som har gått igenom klimakteriet. Att anledningen till att man blir så arg i klimakteriet, det är för att allting har varit så dåligt. Det är inte bara hormonerna. Man har stått ut med en massa skit, kanske i 50 år. Och haft sex på fel sätt. Och sen man kommer ut och bara, nej men jag vill göra annorlunda. Min kropp ska vara, ja men, jag vill ha sex på ett annat sätt. Penetration kanske inte känns så himla viktigt. Jag skörar slemmen när jag vill ha fan klittan i grejen. Liksom. Att man kommer på en massa nya grejer. Och att sjukdom också kan vara en sån rite of passage för sexualiteten. Mm. Att det får vara annorlunda.
Mm.
Men jag är nyfiken på hur du mår kring sex nu. Du behöver inte gå in på detaljer, men...
Nej, men jag kan nog säga så här, alltså jag har ju mycket lust i livet, men jag känner inte så mycket sexuell lust.
Mm.
Det kommer och går liksom.
Mm.
Och jag jobbar på det, jag åkte på ett sexläger.
Ja.
Sexläger var det inte. Men alltså, jag åkte för, alltså så här, för kvinnlig visdom som skulle handla om det då. Men, och jag gör ju mycket av de här sakerna som jag förstått är så här kropps... jag är liksom, jag går på mycket massage, jag ser till att ta hand om mig själv. Bra på andning, jag kopplar på min bäck. Alltså jag har den här, och jag yogar ju så här. Så att jag har den här kroppsgrejen. Så att jag tror att det är ju någonting här i mig som inte riktigt har liksom kommit ner.
Mm.
Alltså, och som inte, är man på ett läger så kan ju inte jag heller ta den platsen för att få prata om andra saker och så här.
Mm.
Så jag skulle ju önska att det fanns mera men kvinnor som har varit med om samma som jag i en den typen.
Ja.
Det borde ju vara, alltså det borde du starta. Jag kan göra yoga.
Ja, precis.
Nej, men alltså ett nej, men så här, rehab för kvinnor, lust, olust, ja men som med genomgången cancer.
Mm.
Jag skulle tro att det skulle hjälpa mig.
Mm.
Förstår du? Det skulle släppa på någonting som jag inte riktigt vet vad det är. Jag håller igen eller vad det nu kan vara. Fastän jag liksom försöker, man går i terapi, man gör... vi går i porterapi, vi pratar om sex. Mm. Alltså vi håller ju på.
Mm.
Så det är inte det.
Mm.
Utan det är något... ja, det är något oförlöst.
Mm.
Så.
Jag tänker,
coachen,
ja, nu kommer detektiven. Nej, jag bara undrar att det är väldigt stora hopp från vanlig kvinna, eller man ska säga, till cancersjuk kropp.
Mm.
Tillbaka till överlevare, vinnare. Mm. Alltså det är någon slags Jeanne d'Arc här, liksom, känsla. Och sen ska man också få vara liten och sårbar i det här.
Mm.
I att jag inte känner lust, eller att jag känner lust fast jag är också är trasig på något sätt. Men sen det som, den pusselbit som fattas i ditt pussel här som jag hör, det är ju snuskigheten. Att få vara liksom ganska lite vulgo. Det känns väldigt ovulgo. Kan det vara en sån bit som kan behöva väckas på något sätt?
Ja, kanske. Jag vet inte. Gud vad roligt. Ja, ja, det kanske det är.
Och det kanske är svårt att vara det när man har blivit fråntagen. Alltså det är lätt att koppla vulgaritet eller till liksom också någon slags objektifiering. Eller liksom då gör man sig tillgänglig för andras åsikter.
Precis
som
det.
Du har tagit dig ur så mycket från andra sammanhang.
Just det.
Gud vad hon har kort kjol och leopard.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mönstrat och håller på. Och som du sa, ta plats på kursen och så vidare. Det kanske vore något att hålla en vulgokurs för ganska bra sätt.
Gud vad spännande.
Ja, ska jag fundera på.
Ja, men du går med något att tänka på. Det kanske absolut är så.
För man kan vara mycket i sin kropp och man kan vara sinnlig och man kan vara liksom härligt livsbejakande.
Jag fattar.
Men man måste också få vara lite ful och äcklig. På ett hett sätt.
Ja, nej, men jag fattar.
Och vara glad i det liksom.
Men det, jag tänker också så här, vad ska jag säga, jag är ju en fin flicka.
Ja.
En fin flicka och det har jag varit i liksom större delen av mitt liv.
Mm.
Jag har nog också, vad ska man säga, innan alltså jag har inte haft så här problematik när det kommer till sex. Jag har haft en ganska liksom rock, lust, vad kan säga, sådär.
Mm.
Men jag är ju också egentligen, nu gör jag ju det här för att jag känner att jag måste prata om det här, för att jag tycker att ingen annan riktigt pratar om det här. Men annars så tycker jag ju, jag är inte 100 bekväm att prata om sexualitet, min egen sexualitet.
Nej, jag förstår det.
Men jag tycker att det är otroligt viktigt. Mm. Jag förstår ju att det finns ju något här som jag måste, om jag nu ska ha ett sexliv och liksom känna allt liksom, som jag vill känna, så jag är ju inte ens 60, jag är 58. Mm. Jag har ju förhoppningsvis en massa år.
Massor av år.
Framåt med min man och så. Och jag vill ju att han också ska känna, alltså att jag är, vill ha honom och så. Så att, ja, men vi är nog beredda att göra ganska mycket faktiskt.
Mm.
Nej, men alltså, ja. Så att det, jag tror också att det handlar om att göra, precis som du säger, de här kvinnorna som kommer in i klimakteriet, att också ändra sin egen bild.
Ja.
Så. Och det är nog svårt. Alltså för de flesta kvinnor. Alltså antingen är man jättevulgo. Mm. Eller så är man fin flicka. Alltså det finns en, att man inte får vara emellan där.
Det är det.
Alltså jag kanske inte vill vara vulgo ute hos dem. Jag kan vara vulgo med min man. Alltså,
ja.
Det har jag kunnat vara. Men inte riktigt nu. Jag vet inte.
Nej, men jag fattar. Och det är det där. När man då har varit genom din sjukdomsprocess, då har man ju ännu en roll att spela.
Ja.
Som den duktiga patienten. Mm. Som är glad och hoppfull och besegrar cancer. Som att du kunde gjort något mer. Eller ja, allt den där konstiga retoriken. Och då måste du ju förtjäna det. Alltså, jag kan tänka mig att du faller in ännu mer i att hoppa mellan de här.
Mm.
Duktig flicka, duktig patient. Mm.
Och sen nu överleva, tjäna pengar.
Ja, precis. Alltså, precis. Ja, precis. Nu ska du funka normalt igen. Och vara en, vad heter det, en bidragande samhällsmedborgare. Var det nu? Och så dessutom knullbar då i
verkligen.
Ja, nej, men absolut. Glida mellan de här olika rollerna. Och också få vara lite punkig. Och säga fuck you. Utan att behöva var poster girl, för det är väl det som du har varit, haft en lång historia av att vara i många sammanhang, låter det som. Sen det här hände så har du liksom, om du skulle sitta här nu och berätta en massa detaljer om ditt sexliv, då skulle ju du ju dela med dig ännu en gång för andras skull.
Ja, just det.
Och ta från ditt förråd och mata andra med.
Mm.
Och det vill inte jag, och det vill inte du.
Tack för det. Nej, men absolut. Nej, men det skulle jag ju kunna göra i ett sammanhang.
Ja,
som är liksom safe. Mm. Så.
Mm.
Nu är ju inte det, för jag vet ju inte var det här riktigt hamnar. men alltså, du är verkligen något på, du är verkligen någonting på tråden där, eller vad man säger. Att det här är viktigt.
Mm.
Och jag såg också, det finns ju så här cancerrehab för kvinnor.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad de som då har genomgått cancer, inte det här som vidare, för det finns ju inte kvar längre. Mm. Det var ju kanske inte så mycket sex på det då, om du tänker då. Men det var ju mer att liksom komma över allting. Men sen senare kan man åka till det, om man får hjälp med sitt lymfödem och lite sådär. Jag vet inte, jag tror inte att jag har liksom försökt att ta reda på så här, vad pratar ni om där och sådär. Jag tror inte man pratar om sexuell lust. Mm. Sen såg jag att någon som gör de här cancerrehaben nu skulle göra sitt första prostatacancer. Och de var så glada, va?
Yeah.
De hade ju tagit till sig en sexolog.
Yeah.
Och så sitt första prostatacancerrehab.
Mm.
Och sen så alla de här kvinnor och cancerrehaben. Som, det är det här som jag inte, och man inte ens tänker så här, det är ju helt galet att vi har haft det här. När det är en sån stor del som vi går igenom. Och de här tjänsterna. Och man får inte den hjälpen. Utan man måste liksom be om det. Så.
Mm.
Och min onkolog, det här är ju då 2013 som jag pratade om. När det var dags för mig att ta om de antihormonerna. Och jag läste så här, men jag vill ju inte ta dem här för att det är liksom sexuell olust. Och så här, det vill inte jag känna. Nu vill jag ju känna lust.
Mm.
Då sa han, vet att det här är så konstigt, men när man gjorde en undersökning här på alla kvinnor som äter antihormoner så ställdes aldrig frågan om det bortfall av sexuell lust. Det är också jättekonstigt. Mm.
Det är ju superkonstigt, och det är,
Vad tänker du
varför ska,
när du...
alltså förlåt, men varför ska man då överleva? Alltså lite den impulsen. Ja. Jag, nu säger jag till dig som har överlevt, men vad fan typ.
Mm.
Det är ju så. Och det här säger jag till folk som är helt orelaterat sjukdomar och cancer. Folk som bara har ett tråkigt liv. Mm. Alltså som lär sig hur deras sexualitet fungerar och tar... Alltså, alla behöver det här. Mm. Den här rehaben skulle ja. Alla behöva åka på. Men särskilt då folk som har blivit berövade väldigt mycket av, både i tid såklart och kropp och alla. Det skulle ju inte bara vara schysst att ge tillbaka möjligheten att ha lust, utan en kompensation för allt annat man förlorat.
Ja.
Att faktiskt få chans att erövra sin lust en gång för alla och få liksom ett försprång gentemot alla andra människor som inte får möjlighet att utforska sin sexualitet på ett
Ja, men folk skulle vara mindre sjukskrivna, ja, de skulle vara gladare, ja. Vi skulle få ett snällare samhälle.
Ja, men det är, alltså, det är så. Här,
för det är det, man, det är det jag också liksom möts av, väldigt många fortsatt ledsna trots att man har överlevt.
Ja.
Alltså att man går och bär på en tyngd som liksom inte... Man får hjälp att förlösa. Liksom. Ja, men nu sa ju du det här till mig. Och jag kommer ju gå hem och tänka på det här. Och kommer liksom boka in en tid hos dig. Jag kände jag bara så här. Okej.
Okay. Men... jag vet, jag intervjuade. Det handlar ju också om prostatacancer då. Men för några år sedan en man som jobbade med det. Men också sen, eller han forskade om det. Men också fick prostatacancer sen. Det var spännande. Men han pratade om en studie att. När man får prostatacancer, innan de opererar bort prostatan, de som hade fått med ett par då, alltså med mannen och frun då var det väl nästan i alla fall, de som hade fått hjälp att utveckla ett sexliv där stånd då bara var en del, att de hade kanske 20 olika sorter av sex, där 7 gick ut på att han hade stånd, de var ju mycket gladare efteråt, för att de behövde inte uppfinna ett nytt normalt sen när han inte kunde få stånd längre, om det var det som var grejen. Att man fick hjälp med redan innan. Om det finns konkreta redskap, konkreta förslag på hur man kan göra från någon. Inte bara terapi för hur jobbigt det är att inte känna lust. Att faktiskt få hjälp att hålla närhet och sexualitet och intimitet igång. Då blir det mycket mindre slitsamt för relationer och mycket lättare att prata om det. Och det här måste ju gälla bröstcancer och alla andra cancerformer också. Ja. Så här kommer du känna inför ditt förlorade bröst, inte bara ur ett estetiskt perspektiv eller kvinnlighetsperspektiv eller att det fattas en del av kroppen, vilket såklart är och liksom skadande eller man ska säga, utan det kommer vara en sorgprocess över den del av din sexualitet som var kopplad till båda eller det bröstet. Då gäller det även folk som tar bort dem i förebyggande syfte naturligtvis. Att här är ett stort val du gör. Det kommer kännas livsbejakande någon gång, men först kommer det vara en lång sorgprocess. Och också hur man kan göra för att, om man gör rekonstruktion, hur man integrerar den, eller sitt ärr också förstås, hur man integrerar det i sin kropp, precis som du var inne på. Att man tar på det, låter sig bevittnas av trygga personer när man själv är redo, köper kläder som verkligen passar och så vidare. Och framförallt beröring tror jag. Verkligen är nyckeln för många. Att själv beröra och låta andra beröra.
Ja, men man har, det är ju som en healer. Man har ju en healer i sina händer själv. Ja. Liksom. Och det tänker jag jättemycket på. Hur man, alltså, vad lägger jag själv in för värdering när jag tar på mig själv?
Mm.
Och ja, det är ju det jag har liksom, så här, kurser i hur man tar med sitt livssystem. Men då är ju en del egenvård att ta på sig själv.
Mm.
Och att ju mer du tar på dig själv och med den här liksom, snälla... intentioner. Du gillar ju också det som liksom, fan vad skönt att ta på det här gäddhänget. Alltså
du,
det är
skönt, också
det är mjuk. Jag fattar att folk vill ta i mig när jag är så här mjuk. Alltså, det blir en och det märker man på liksom de kvinnorna som kommer, att de tycker också att det är väldigt, det är otroligt här. Alltså enkel grej.
Ja.
Och bara, ja, men, fan man får tycka om sig själv. Ja. Fast man inte ser ut som liksom tidningens alltså perfekta personer så. Att man får tycka om också sånt som kanske inte är, ja, men man till slut kan man ju älska tillbaka det som man då kanske har sett som är fult eller fel eller skevt eller så.
Och framförallt skapar man nya bindningar i hjärnan mellan min kropp skönt istället för min kropp ser konstigt ut. Alltså det här som jag var inne på tidigare, att man känner hur det känns inifrån. när man känner mycket fysiskt kring sin kropp, så blir det mindre relevant hur den ser ut i spegeln. Eller det blir liksom en balans. Den bilden får konkurrens inifrån. Det är jättefint. Jag har ett jättestort ärr från en annan operation. Från Venusberget upp till ovanför naveln. Den bara öppnade upp mig som en bok. Tog ut den sista. Från livmodern. Och jag har fått verkligen jobba med att det inte bara skulle läka, utan också att nerverna skulle gå ihop, men också att jag själv skulle känna att det här ärret är en del av mig nu. Mm. Det tillhör min kropp. Det är ingenting som har försvunnit förutom något som inte skulle vara där då. Men, det försvann en äggstock också faktiskt. Ja. Det kom jag på nu. Ja. Jag glömde bort. Jag förlorade en äggstock, den ser jag inte. Nej. Men jag behöver liksom lägga händerna här och vara snäll.
Ja.
Och ta där och liksom väcka känslan igen.
Och både
fysiskt, både fysiskt och mentalt. Och då var det ändå verkligen inte en livshotande sjukdom på det sättet. Utan
nej, men det som händer annat. När man skär något, man tappar ju känsel.
Ja.
Det är den som är. Och,
Och därför känns det ju läskigt att ta det. Och det är därför man lätt mentalt liksom skär bort hela det området av kroppen. För att, inte där liksom. Och inte låta andra ta. Men att när man var redo, då var därför jag nyfiken på vad det var som gjorde att du kände dig redo till slut. För att låta din man titta.
Ja, nej, men det var ju vidare kliniken. Det var ju det. Och det var också något i mig som var så här, nej men nu måste jag liksom, nu måste jag utmana mig själv. Så. Och det alltså konstigt att det tog så lång tid.
Yes.
Men och också för det har ju inte varit något sådär, men nu är det, nu har vi ju pratat så himla mycket om det, så att nu alltså får inte bara ta på det friska bröstet. Alltså förstår jag att man behöver den här balansen också. Men det också handlar ju också om att jag måste sätta ord på vad jag behöver. Och det kan vara så svårt, för att ibland vet man inte ens.
Och är man då desto en duktig flicka, har man ju absolut inte fått någon övning i att ha behov.
Nej, det är fy fan.
Så det övar på att känna efter.
Jag vet inte, var duktig flicka.
Nej, men det är dags. Det är därför det är vulgokalt.
Gud, folk kommer tycka att det blir jättejobbigt. Jag kanske ska gå till yogan imorgon i bikini. Eller för naken kan man ju inte vara, men alltså.
Jag pratade om det här med en kvinna som jag hade som klient för ett tag sedan. Och hon hade tittat på den här Queen-videon. I want to break free. Har du sett den? När han är dammsuger i huset. Är klädd någon slags liten lackkjol. Och han har någon peruk och Freddie Mercury. Och är extremt vulgo. Och det är bara helt ljuvligt. Och sen när jag börjar titta på den där videon då när jag behöver hitta min liksom over the top, wow, liksom person. Det är jättehärligt. Man behöver inte klä ut sig så. Men att bara, och sen är det någon scen när han ligger och liksom krälar bland vindruvor och bara ljuvligt. Mer sånt tror jag. Att väcka kroppen. Jag tänker du yogar mycket och du kan, det är din värld. Men den är ju ofta ganska.
Ja, men den är strikt och den är ju, man håller sig på mattan.
Ja, bokstavligen. Ja, det är sällan man liksom börjar och låta äckligt och utsandra vätskor. Och
ja, men precis.
Krossa frukter.
Nej, men för jag har ju gått på, så här, jag går ju på lite så här dynamic meditation och lite sådana grejer. Och skakar och så här, dansar lite, skiter hur det ser ut och så här. Sånt tycker jag absolut, det är jättebra. För att det blir ju lätt att man hamnar i att det blir ett utanpåverk, alltså att man blir sedd. Och den försöker jag jobba med, att inte liksom, men våga släppa det liksom. Och det tycker jag, det är väldigt härligt också, de här Osho-meditationer och sånt där, det är ju också sådana liksom, men det behöver mer.
Men det är i kombination att man får vara kåt. För att det är en sak att vara liksom sårbar i att man är släpper kontrollen. Men när man vill någonting samtidigt, då blir det väldigt sårbart. Jag vill ha dig och jag känner mig ganska äcklig samtidigt. Det är en ganska jobbig sits att vara i liksom. Att inte bli mött då i sin
sätt
att pigga kvinnlighet, utan någonting annat liksom.
Ja, för man måste, tänker du så att man behöver den mot sin, alltså mot sin partner eller mot någon annan? Alltså
partner, inte, du har ju då partner.
Någon annan kille. Men, alltså, Eller tänker du att det är någonting man kan utforska själv?
Jag tycker absolut att man kan utforska det själv. Eller man skulle kunna göra det på kurser. Och att man, jag har gjort på ibland övningar att man får gå runt i ett rum och vara ett sexdjur. Men man får, kvinnor får inte välja kattdjur och män får inte välja liksom kraftdjur. Utan man måste välja något annat. Så kvinnor kanske är så här ett vildsvin. Eller någonting som inte är så härligt och vackert och så sensuellt. Utan liksom någonting annat. Och män kanske får vara marsvin eller någonting.
Det, någonting var, som inte det, det kände jag jättebra. Vad var det för någon härlig kurs?
Ja, det var en kurs i sexuell dominans. Så att det
var nog helt annat.
Ja, det var lite helt annat. Men det var den typen av övning att hitta det här liksom lite äckliga i sig.
Fast det vet jag, att jag blir så glad när du säger det. För att jag känner så att oftast när man ska prata om liksom sex, alltså där utan, alltså liksom läggs lite utanpå grejen och vara sexig och sådär, då blir det liksom lite nätstrumpor lite sådär. Det känns inte helt rätt för mig faktiskt. Jag tror nog att jag är lite mer lejon när jag verkligen, det är kanske därför jag är rädd för det, för att jag har för mycket av det egentligen. Och sen har jag hört om en del kurser och det, jag kan vara lite så här. Jag vill gärna gå på kurser och så, men jag kan bli lite rädd. Och då var det en vän till mig som hade varit på en sån här kurs. Och sen satt de och hade så här delning. Och då var det ledarna och deras assistenter som värderade gruppen. Genom att säga så här: du är så sexy. Och du är sån, du är som en grekisk gud. Och du är, ja du är, alltså det sånt blir jag ju, då får jag ju, då blir jag ju arg. Det skulle jag ju, alltså jag vill inte, man har varit, visat sig sårbar och sen plötsligt när någon, alltså du är sexig eller du är som moder jord eller vad nu är de ska, ja men det är väl inte, alltså då har någon ju redan satt ut en etikett på mig.
Det är helt onödigt. Att bli bevittnad är inte samma sak som att bli bedömd.
Nej, exakt.
Det är helt olika saker. Att jag ser dig vara i ditt sexuella vildsvin. Det ger inte mig någon rätt att ha en åsikt om det.
Nej.
Men att du blir tittad på betyder att du finns. Ja. Det är väl det, eller så, oavsett vad som händer med dig i det. Jag.
För det är ju svårt. För det är ju svårt, för när man ska liksom utforska och göra de här grejerna så vill man ju att man kommer rätt. Att man hittar rätt liksom. Så, och jag kan ju outa det nu, men jag har ju gått på så här pelvic release. Och jag känner att det är, och det var ju liksom också så här spännande att göra. Att så här att, och lite viktigt såklart, eller väldigt viktigt, att man hittar det. Att man vågar sånt. Så att jag känner inte att jag är rädd, men det måste vara, jag måste känna att det är med rätt.
Ja.
Eller hur?
Och det tror jag är den här grejen. Du har varit igenom så mycket. Sen passerade du igenom klimakteriet på ett lite konstigt sätt. Eller liksom,
lite för fort.
Ja, det var inte ditt riktigt.
Nej. Utan,
men det som händer när man kommer på andra sidan, det är så här, saker måste vara my way or the highway. Kvinnor som skiljer sig efter klimakteriet gifter sig oftast inte igen. För de vill inte plocka några mer kalsonger från golvet. Det är så här, nu vill jag ha... liksom russinen i kakan. I'm done. Det här... Och det låter som det här också. Men det här är en mildare tolkning. Det måste vara rätt för mig. Det är ju det som folk som kommer hit längtar efter att känna. Och du fick det lite utan att märka processen. För att du hade fullt upp med att överleva. Så det kanske också är en nyckel till din lust. Att faktiskt celebrate. Jag är faktiskt framme vid att saker måste kännas rätt. Och vara på mitt sätt. Och resonera rätt i den här kroppen som jag har nu. Det kan också vara en väg in som är lite mindre kletig eller snuskig.
Jag ska kolla upp om det finns någon vulgokurs.
Jag tror kvinnor, ju äldre vi blir, ju räddare blir vi för att vara den där raffiga tanten som folk tycker är lite pinsam. Som pratar lite för högt på Finlandsbåten och dricker lite för många drinkar och har lite för mycket leopard. Men jag tror att vi, det finns ett, inte förakt men en rädsla. Att bli så lite patetisk. Ja, precis.
Det är väl det man är rädd, vara utsatt från gruppen kanske.
Ja.
Fast jag tror ju någonstans att jag... eller jag hoppas att jag inte är så rädd för det. Jag kanske var det mer rädd för det egentligen förut. Eller förr. Att man ville vara. Men det är ju liksom... Någonstans så blir man ju mer också så här... Jaha, nej men okej. här funkar inte det. Men då, vi behöver inte vara vänner. Alltså, vi kan vara, alltså man vågar göra upp, säga nej, vara lite mer, välja bort och sådär. Man kanske bara var i någonting för länge, fast man säger, det här ger inte mig någonting. Nej. Så är det ju. Mm. Kanske inte riktigt.
Mm.
Jag läste någonstans att skilsmässorna vid 60 har ökat.
Ja. Ja, men exakt. Det här är inte okej längre.
Nej, exakt. Och då är det ändå lite förbi klimatet. Ja. Men då har man ju liksom varit i menopausen och bara såhär, nu räcker det.
Ja, jättebra.
Ja.
Och sen som sagt, blir de särbo eller har gubbvän istället för ny man och så vidare. Lovely, love it. Eller flyttar ihop med kompisar och lever loppan. Svinbra.
Verkligen.
Ja. Vi ska börja avsluta här. Finns det någonting du skulle vilja skicka med till lyssnare som kanske är i någon liknande situation eller delar, känner igen sig i det du berättar på något sätt?
Nej, men jag skulle ju önska kanske att flera, att vi som kvinnor också kräver lite mera rätt, vår rätt och att få bra vård, att vi får så här, det ska vara självklart att det ska vara en sexolog på ett cancerrehab för kvinnor.
Det trodde jag faktiskt att det fanns.
Jag har aldrig ens varit med om att det finns.
Mm.
Och att man pratar mer om sådana saker. Att man också, att vi börjar kräva, att vi kräver sånt.
Mm. När ska man göra det då? För jag tänker, när man har fått sin cancerdiagnos, då är man inte så sugen på att stå på barrikaderna. Då har man nog med sig själv.
Mm.
Jag som är frisk, hur kan jag göra det här? Och dessutom jobba med det här. Vad kan jag göra för att kräva det här eller liksom pusha för det här?
Nej, men man kanske ska samla ihop. Man kanske ska samla ihop röster faktiskt. Mm. Att man, men du som sexolog, alltså man skulle kunna utbilda flera så att folk kan prata om det och skicka vidare om man tycker att det är jobbigt. Och men nu tog den här patienten upp det här.
Mm.
Inte bara att säga, men det är vanligt att man inte har så sexuell lust när man är under cancerbehandling eller något sånt. Utan att faktiskt ta den här människan på allvar, skicka vidare, veta vart man ska vända sig så.
Mm.
Så att det inte blir så svårt för en att hitta liksom rätt, tänker jag. Att det borde finnas någon typ av handbok som också handlar om omvårdnaden. Mm. Att den är precis lika viktig, för det handlar om kroppen.
Ja.
Och att det om vi ska ha liksom glada, kåta kvinnor så får vi fan hjälpa oss på traven.
Ja, alla pratar, kvinnlig njutning är så viktigt. Men ja.
Fast det är bara på ytan hela tiden.
Ofta är det det, tyvärr. Inom sexologi pratar man om Plissit-modellen. Det är en pyramid så här, att det är olika nivåer av hur man hjälper folk att prata om sex. Eller och botten är, första nivån är tillåta folk att prata om sex överhuvudtaget. Mm. Att liksom permission då. Att du får ha frågor om lust fast du kanske kommer dö. Så får du ändå vara intresserad av hur kommer det här påverka mig och min mans sexliv.
Mm.
Även om jag har saker som kanske är ännu viktigare att prata om, så får jag ändå göra det, och jag ser dig som lika värd att rädda ändå, eller vad man ska säga. Att du inte mindre, du förlorar inte i sjukdomsstatus, eller man ska säga, av att vilja prata om njutning. Och sen finns det nästa nivå som är mer rådgivande, hela vägen upp till aktiv terapi. Men den här grundläggande delen, den borde all vårdpersonal ha. Alla borde vara intresserade och kompetenta att ta emot de här frågorna, till och med uppmuntra dem. Och sen, nu har vi kommit till samtalet till en punkt där jag inte har mer kunskap. Nu skickar jag dig vidare till en sexolog. Men att man inte direkt skickar, det finns någon där borta, ring den.
Nej,
utan att vi kan ta det här samtalet här och nu. Och jag tillåter dig. Det kan alla göra. Det kan vi gör det med våra vänner och alla andra också. Och det hoppas jag att jag bidrar till att med podden också. Att man får prata om det även om man inte är expert. Man kan ingenting om cancer, men jag kan prata om det ändå.
Det har du helt rätt i. Men också så tänker jag så här, vårdpersonal, att man också tänker så här, hur du tar i en människa kan skapa enorma ringar.
Ja.
Och också trauman för den personen. Att alltid ha den respekten att det är en människa som liksom kanske måste bearbeta hur du tog i den.
Mm. Ja, verkligen.
Det är det också så.
Ja, nej men jag tror att det här med, om vi ska sammanfatta, att beröra sig själv. Tills vi får det från vårdpersonalen, tills alla kan åka någonstans i 3 veckor och lära sig det och bli lindad i filt. Det lät underbart. Så tror jag att, sjuk eller inte sjuk, beröring och att bli bevittnad i vem man är. I sin kropp, sexuellt, av någon som har snälla ögon på en. Mm. Det tror jag är liksom nyckeln till allt.
Mm.
Verkligen.
Så kanske man blir vuxen till slut.
Ja, exakt.
Alltså jag känner
att jag liksom skaka
du har
på
fått mig, jag fick en coachingstund där. Jag kommer ju tänka på det jättemycket att hålla på.
Vad fint.
Ja, jag kommer säkert boka en tid hos dig. Marika, det var toppen, vad härligt.
Tusen tack snälla Karin för att du kom hit.
Tack.
Att ha en sexualitet, det är att ha en kropp som är autonom från alla andra kroppar. Som man själv äger och bestämmer över. Och därför är, som kändisrelationsterapeuten Esther Perel säger, erotik ett motgift mot döden. När vi känner lust, då känner vi oss levande. Och har man suttit i dödens väntrum på ett eller annat sätt så kan man behöva jobba lite på att plocka fram sin lust igen med mjuka händer och nyfiket hjärta. Karins längtan efter lite mer köttigt sätt att känna lust på är ljuv musik i mina öron. Att locka fram sina mer vulgära sidor, det är ju verkligen att bejaka livet och blodet som flyter i ådrorna. Istället för att freda sig från andras blickar på ens kropp och åsikter om ens är och så vidare, så sätter man själv agendan för hur ens kropp ska märkas och vart blickarna ska dras utan att hålla tillbaka. Jag hoppas att du som lyssnade idag och mötte det obehag inför sjukdom som är väldigt naturligt att känna, att du känner att det var värt det. Och att du tar med dig någonting av det Karin delar med sig av in i ditt eget liv och upp till personer du möter. Och vi som är friska just nu, det är vi som ska stå upp för sjukas rättigheter. De har fullt upp med att hantera sin situation. Det är vi som kan se till att motgiftet mot döden erbjuds även på ett själsligt plan. Möjligheten till lust, eller i alla fall tillåtelsen och resurserna att hitta det som är tillgängligt av den i det läge som är. Det här gäller såklart inte bara cancer utan alla sjukdomar och kroppsliga tillstånd som vi kan hamna i och som gärna vill definiera vilka vi är och vad av livets goda vi ska få tillgång till. Extra stort tack för att du lyssnade idag. Det kommer garanterat bli relevant för någon i din omgivning förr eller senare att du har gjort det. Tack! Det här var det sista avsnittet av säsong 8. Och nästa vecka så kommer ett bonusavsnitt och de fortsätter hela jullovet fram till säsong 9 drar igång i januari. Och om du känner dig manad att bli coachad av mig i ett av vårens avsnitt så hör av dig. marika@sexinspiration.se är min mailadress. Vi spelar in i Stockholm och det går bra att ha ett påhittat namn om du vill. Och på sexinspiration.se hittar du mina onlinekurser och allt annat jag gör. Allt står där. Och alla sextips jag någonsin gett, typ. Ta hand om dig själv och varandra så hörs vi igen på måndag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.